Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, där hörde ni vårt nya intro! Ja. Och hoppas ni tycker att det är lika kul och bra som vi gör. Vi känner att det var dags för en liten förändring, så vi har fått hjälp.
Mm, det har vi, tack och lov. Det är min man Marcus som har skrivit musiken och sen gjort låten med en god vän vid namn Per. Så vi tackar ju dem av hela vårt hjärta. Och vår vän Lennart Mattikainen är den ni hör i början som säger Nyhetsveckan.
Ja, men jätteroligt. Jag spelade upp det för några kompisar igår när vi var i Helsingör. Och de var så här, coolt. Och Åkesson och Trump. Och så lägga ut. Och så lite Prince musik liksom. Lite Prince.
Ja, min man är väldigt förtjust i sån här lite funk-gitarr. Så att det brukar låta ungefär så när han spelar gitarr. Hoppas verkligen ni gillar vignetten, kära vänner. Skriv kommentarer och berätta vad ni tycker. Men var snälla, tänk nu på att det är vänner som har gjort den. Ja.
Då ska jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 280. Jag heter Ingrid Karlqvist och tack gode gud så har jag Maria Selander vid min sida.
Ja, det tackar jag också Gud för att jag är vid din sida, Ingrid. Det är underbart att vara tillbaka i etern igen denna ganska varma torsdag. Jag sitter här och småsvettas lite. Det är en väldigt kort period man har på våren när det är lagom temperatur när vi spelar in. Och sen blir det för varmt och på vintern håller man på för sig igen. Men ja, så är det.
Mm. Idag heter programmet Förrädarna. Och ni ser ju på Daniels bild att vi kommer att tala ännu mer om de här kvinnliga poliserna som läcker ut hemlig information till sina gängkriminella pojkvänner eller på andra sätt. Ja, de förråder Sverige, de förråder sin arbetsplats, de förråder polismyndighet. Ja, de förråder Sverige.
Mm. Ja, det är, vi pratade ju om det redan i måndags när DNs granskning hade precis kommit igång. Men nu vill vi följa upp med lite mer kommentarer och analyser kring det här fruktansvärt otäcka fenomenet.
Verkligen otäckt. Uff. Sen ska vi prata om gubbhysteri och det är egentligen inte gubbar. Det är det också, men det är flest kvinnor. Men det är gubbängen, hysterin.
Ja, det bara visar sig att det
är hysterin som de försöker dra igång igen.
Ja, jag skulle precis säga, det visar sig tvärt emot vad alla hade trott, att det ligger nazister och kurar i var och varannan buske.
Ja, så är det. Och sen ska vi berätta för er att Maria Malmer Stenergard, vår migrationsminister, nu står hon och säger nej ut. Inte ordagrant, men det är faktiskt det hon säger.
Tack och lov. Det var presskonferens idag om flera utvisningar som vi ska... Ja, vi visar ett litet klipp med mest när hon förklarar att nu blir det ännu tuffare tag här.
Ja, och så ska jag berätta att vi har några platinasponsorer. Vi har Rolf som skänker sitt arvode till vår podd. Vi anlitar honom för bokföring. Claes K, Sara och Andreas skriver till favorjournalisterna. Marie L skriver till Ingrid, jag antar att hon menar till den där insamlingen vi hade då. Annette S skriver hälsningar och hennes mamma, gammelmormor, skriver också hälsningar. Hans J har nu övergått från Swish till bankgiro och konstaterar att det var inte det lättaste. Och så har vi månadsgivarna Björn, Monkey, Magnus och Anki och Gudmundar.
Ja, tack snälla underbara alla, även ni som har gett lite mindre belopp kommer som vanligt upp i remsan på hemsidan. Och vi har fortfarande det här tillfälliga swishnumret. Vi håller på och kluddar med banken för att få till ett nytt permanent swishnummer, men är det så att ni har möjlighet att använda bankgiro eller Donorbox så gör gärna det, men annars använd det här tillfälliga numret så länge. Är ni snälla om ni vill stötta oss?
Och sen tror jag faktiskt att jag har glömt Maria att säga att det är torsdag den 2 maj 2024. Nej, för en gångs skull glömmer det, som märkte inte du. Då ska vi ge oss på den här gubbhysterin. Och det är ju, ni kommer ju alla ihåg det här Vänsterparti, Miljöparti, Expo-mötet i Stockholmsförorten Gubbängen. Eller stadsdel är det kanske, jag vet inte exakt var det ligger. Och det sprang ju då in 5 maskerade män och kastade rökbomber, sprayade röd färg och slog Mattias Våg, enligt vad han själv säger, 10 gånger i ansiktet. Men han fick inga sår överhuvudtaget på detta. Och det blev ju en fullständig hysteri, därför att de sa ju genast att det var nazister, hur de nu kunde veta det. Och polisen har ju nu gått ut och sagt, ja men vi har aldrig sagt att det är nazist, vi har ingen aning, de har inte en ledtråd. Vilket stärker mig i min uppfattning att det här med största sannolikhet är en fejkattack, att de själva har gjort det för att få uppmärksamhet, för att få sympati. Och så berättade vi ju också senast då att de hade en manifestation utanför teatern i lördags. Och de pratade om alla människors lika värde och nu måste vi samlas och nu måste Kristersson bjuda in alla partiledarna för att stoppa denna nazism. Och Kristersson, som den duktiga lille sossemedhjälparen han är, jag är riktigt irriterad på honom nu, han har då idag, eller ja, när ni hör detta så har det redan hänt. De har haft ett möte om högerextremism. De skickade ut häromdagen då ett pressmeddelande om att torsdag den 2 maj samlar utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm aktörer som jobbar mot och forskar kring högerextremism för ett högnivårundabordssamtal med anledning av dådet i Gubbängen.
Man ska också samla partiledarna. Det här är liksom så allvarligt. Vi kan läsa på Aftonbladet till exempel ett litet inlägg efter högerextrema attacken. Regeringen samlar partierna. Regeringen kommer att samla samtliga riksdagspartier efter förra veckans attack mot ett politiskt möte i Gubbängen i södra Stockholm, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Hot och våld mot sådana sammankomster kan aldrig accepteras. Mötet kommer att hållas idag. Ja, men då är det där
Nej, det är
kraftsamlingsmötet
två
som du...
olika. Nej,
Det är
det är
två
två
olika,
olika
okej.
möten. Det ena är ett rundabordssamtal med experter som Christer Mattsson och vilka det nu är som jag aldrig hört deras namn förut. Och sen så har han då, och dessutom, det är väl efter det mötet antar jag, så ska han då prata med alla partier. Och det var ju Nooshi Dadgostar som krävde att han skulle göra det. Så han är så duktig, Kristersson. Han gör exakt som sossarna och vänsterpartisterna vill. Och jag vill bara säga detta, att under 15 års tid eller någonting så utsatte Sverigedemokraterna för det ena överfallet efter det andra. Deras möten stormades med folk som på riktigt misshandlade, som slog sönder fönsterrutor, och deras torgmöten, det var liksom fullt med motdemonstranter som stod med vuvuzelor, om ni kommer ihåg, för att liksom störa ut i Jimmie Åkesson eller vem det nu var som talade. Men samlades det till några krismöten då, Maria? Var man då rädd för att dessa motdemonstranter på vänstersidan hotade demokratin?
Inte ett förbaskat dugg, Ingrid. Och nu, det ropas ju på förbud. Vi ska förbjuda NMR och så vidare. Och den diskussionen har varit uppe på tapeten tidigare. Men det jag undrar är, Ingrid, det är ju redan förbjudet att misshandla folk, att hota folk, att störa allmän förrättning, tror jag det heter när man stör möten. Alla de grejerna är redan förbjudna. Så varför skulle det behövas ett förbud mot NMR? Jag förstår inte det riktigt.
Ja, och jag undrar om de faktiskt vill det. sossarna alltså, vänstersidan. För att de får ju så god hjälp av NMR. Igår när
Precis.
det var första maj, då lyckades NMR, de var väl fem på varje ställe eller någonting sånt, göra någon slags motdemonstration mot första maj-tågen. Ja, som de socialister de är så firar de ju också första maj. Så att det är ju inte så konstigt, men det var väl att de försökte störa. Och bland annat i Gislaved, då Annika Strandhäll var liksom den stora attraktionen på deras första majmöte. Och de är så duktiga NMR. Nu har sossarna gått ut och sagt, för de behöver uppmärksamhet, de behöver en fiende, det är de det ska vara synd om. Och NMR är så glada för att hjälpa till. De kunde väl ha haft sina
Uppenbarligen.
egna första majmöten och stått och talat om vad de vill. Nej, de gör exakt vad sossarna vill att de ska göra. Vilket får mig att tänka att detta kanske inte är en slump. Alltså, först då arrangerar man fejkattacken i Gubbängen med en liten brasklapp för att det kan vara sant. Men jag tror inte det. Och så sossarna då, de fixar manifestationer, de skriker i högan sky och regeringen vågar nog inget annat än att kalla till möte. Och NMR kommer så duktigt in och hjälper till genom att störa sossarna under första maj. Förstår ni att de här organisationerna behöver varandra? Så jag tror inte att sossarna vill förbjuda Kristersson, kanske vill, men jag tror inte sossarna vill förbjuda NMR. Det är bara någonting de säger.
NMRs agerande igår ger verkligen uttrycket nyttig idiot ett ansikte. Och vi ska lyssna på ett par klipp här från Sveriges Radio P4 när de berättar om den här incidenten i just Gislaved när Strandhäll talade.
Det blev stökigt i Gislaved idag när nazister från Nordiska motståndsrörelsen störde den tidigare socialministern Annika Strandhälls första majtal.
Det var någon slags motdemonstration utav någon högerfalang.
Marie Knatingus, som är ordförande för Socialdemokraternas arbetarkommun, var på plats när högerextremisterna dök upp för att störa Annika Strandhälls tal.
De tände någon flagga och det var väl en EU-flagga som de tände eld på och sen så de avvek från platsen ganska snart så de var nog bara här 5 minuter.
Polisen skriver att det var stökigt på platsen och enligt uppgifter till P4 Jönköping så slog polisens regionala insatsstyrka till mot flera högerextremister på väg ut ur Gislaved. Ett vittne berättade om hur flera personer låg på marken på en parkeringsficka omringade av maskerade poliser. Annika Strandhäll, som är ordförande för S-kvinnor, har tidigare varit hotad och hatad i sociala medier. Och Marie Knatingus säger att det som hände idag bara gör henne ännu mer motiverad att stå upp för demokratin.
Det här, det bara stärker oss. Man vet ju att vad som står på spel här nu, att det inte är på låtsas längre, utan det här måste ju kväsas. Och det gör vi bara genom att hålla samman.
En man från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen misstänks ha angripit en person i publiken vid första majfirandet i Gislaved idag.
En person är gripen som misstänks för misshandel efter att man ska ha puttat en åhörare i samband med den här tillståndsgivna sammankomsten.
Åskådaren knuffades omkull och föll till marken enligt polisens presstalesperson Angelica Forsberg. En person på plats berättar för P4 Jönköping att åskådaren var en äldre kvinna som blev chockad men inte skadades allvarligt. Det var ett antal personer från NMR som dök upp med sina grönvita flaggor när ex-ministern Annika Strandhäll höll tal i Gislaved. De brände en EU-flagga bland annat och när de åkte därifrån i sina bilar stoppades de av polisen. I bilarna hittades ett antal föremål som polisen beslagtog.
Vi har bland annat beslagtagit tändvätska. Det finns också en misstanke om brott mot knivlagen då man har gjort vissa fynd i något av fordonen.
Förutom den gripne mannen så misstänks också flera av personerna för störande av allmän sammankomst.
Ja, störande av allmän sammankomst. Ingen, har du någonsin hört talas om det tidigare, det begreppet?
Nej, det har jag faktiskt inte. Och jag har bevakat många SD-demonstrationer som har blivit både våldsamma och högljudda och själv blivit jagade av Momodou Jallow i Malmö. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten. Det var han inte då i sig, men han var kommunpolitiker i Malmö. Men nej, jag har aldrig hört. Jag tror aldrig jag har hört ordet. Det har jag kanske någon gång, men det är ingenting jag har lagt märke till. Och jag har ju aldrig hört att någon har blivit åtalad för det.
Nej. Inkonsekvensen här är frapperande. Vi ska understryka att både du och jag tycker att man ska inte störa möten.
Nej.
Man ska inte vara hotfull, man ska absolut inte putta om kull tanter som tydligen hade skett här. Och överhuvudtaget, som du sa i början där, om NMR vill hålla politiska möten så är jag av uppfattningen att de ska få göra det. De kan få stå där med sina flaggor och prata, hålla möten, prata, säga vad de tycker. Men man ska inte ge sig på politiska motståndare in any way, shape or form.
Nej. Men alltså, de vill ju, de är ju en liten spillra. De var ju mycket större för en 6-7 år sedan. Då kunde de ju samla flera hundra i demonstrationer. Nu var det var kanske 5 personer i Gislaved och så var de på ett par andra ställen också. 3 ställen till, tror jag. Men det var väl inte fler där. Men sa de i början av det här klippet, det var ju 2 klipp som du hade klippt ihop, sa de att nationella insatsstyrkan stoppade dem på väg ut från Gislaved?
Inte nationella insatsstyrkan, men alltså polisens insatsstyrkan. Så det är väl den lokala,
någon lokal
då, PK-styrkan.
Ja, för att jag blev sådär liksom, jaha, var de, visste de att det skulle hända saker i Gislaved? Det kanske de visste, jag vet inte. Nordfront hade kanske skrivit det på sin sida att de skulle dit, vad vet jag. Mm. Men ni måste förstå att det här är... vad heter det, Maria, när man kärl som...
Symbios.
Ja, men symbios. Det heter någonting med kärl som...
Kommunicerande kärl.
Ja, tack ska du ha, där kom det.
Ja.
Det är det, och jag vet, fåglarna säger, det finns minst en person inom NMR som är en snitch, alltså som läcker information. Ni förstår det så uppenbarligen, i min värld är det helt, så gör man väl inte. Men det är ju... Och vi minns ju alla AFA, Martin Fredriksson, han som var bästis med Mattias Våg, som visade sig vara en säpokälla. Så det, ni måste förstå att det är ingen slump. Det är inte så att sossarna har rätt när de säger att nazisterna är jättefarliga och att det är slump att de sen dyker upp på 1 maj. Nej, det här liksom, det är kommunicerande kärl, de behöver varandra. Och jag har sagt många gånger, jag kan säga det igen, att om inte NMR redan hade funnits så hade sossarna startat det. Utan att vara officiellt med det. För de behöver ju denna fiende. Nu, de försöker ju desperat nu att få debatten att handla om annat än kriminaliteten. Och framförallt de här poliserna som läcker ut. Mm. Nu tror de att de ska kunna få bort den diskussionen. Som ju är verkligt viktig och farlig.
Ja. Får jag bara flika in en grej snabbt innan vi lämnar det här blocket åt sitt öde. Hörde du att reportern sa att Annika Sandhäll har tidigare varit utsatt för hot och hat på sociala medier? Om Annika Sandhäll har varit utsatt för hot så tycker jag hon ska polisanmäla det, för det är ju olagligt att hota folk. Däremot är ju hat en känsla, och än så länge så har vi inte förbjudit känslor. Det är inte olagligt att hata Annika Sandhäll. Jag tycker man ska undvika att hata sådär rent allmänt, därför att det är en destruktiv känsla. Men det går inte att förbjuda folk att känna någonting.
Nej, det är bara... så dumt. Ja, men det är så dumt att just det här hot och hat har liksom bakats ihop. Och säg den politiker som aldrig har blivit utsatt för hat.
Ja, den finns nog inte, tror jag. Men du, ska vi gå in på lite mer positiva vibes, nämligen vår favvo MMS och den presskonferens hon höll idag med Ludvig Aspling från SD, Mauricio Rojas från Liberalerna och någon gubbe från KD, Christer någonting som jag inte riktigt kommer ihåg vad han heter, men det är Ingemar heter han kanske. Det är tydligt att hon vill signalera att vi är absolut inte färdiga och vi är inte nöjda, och här måste det till ännu hårdare tag. Vi har ju liksom, den signalen hon vill skicka är ju helt uppenbart att vi har börjat att dra i allt det här eländet, men mycket mycket mer måste göras.
Ja, och vi fick ju höra, vi tittade ju på själva presskonferensen, och då så fick vi höra att redan 2022 så skärpte man regelverket, att idag så krävs det bara att det brott att du har liksom, det brott du har gjort dig skyldig till ska ha ett straffvärde på 6 månader. Jag trodde det var mycket mer, 6 år eller någonting så. Och att det ska finnas Nej, eller att det finns en återfallsrisk. Finns det så kan alla som begår sådana brott dömas till utvisning. Och detta regelverk skärptes 2022, så det måste ju vara socialregeringen som de baxade framför sig för att göra någonting där. Men, och det som då, den siffran som gällde då, det var att av alla utlänningar i Sverige som begår brott så är det 4,4% som döms till utvisning.
Mm. Och vet vad som är ännu läskigare med den siffran? I Nej. Hur många fall råder det så kallade verkställighetshinder av de 4,4 procenten?
Mm. Ja.
Alltså att man kan inte utvisa folk till, om de kan misstänkas bli illa behandlade och kanske råka illa ut i hemlandet, då får de ändå stanna även om de har dömts till utvisning.
Ja. Ja, så att det de pratade om idag, det är att nu tillsätter de en utredning, någon chefsåklagare någonstans som ska få ett år på sig för att ta fram olika förslag på hur det här ska kunna bli. Att det ska öka från 4,4 till, vad vet jag, 94 skulle jag ju gärna se. Och bland annat någonting som vi har ätit oss på så otroligt länge, det är ju att en massa åklagare inte ens yrka på utvisning och att det har varit upp till åklagarna. Och nu så säger då regeringen och Sverigedemokraterna att de vill, nu ska han utreda det, men de vill att det ska bli en skyldighet för åklagare att yrka på utvisning, så att det är faktiskt det domstolen som får ta ställning till det. Många gånger så behöver inte domstolen, får inte domstolen ta ställning till det, för att åklagarna har inte ens yrkat på utvisning.
Nej.
Ofta
nej,
då helt kvinnliga åklagare.
De har förbärskade Ruben och Hilda, åklagaktivist, åklagarna. Men ska vi ta och kolla på ett klipp med det, men mest då, när hon blir intervjuad av Expressen efter själva presskonferensen idag.
Nya straffvärdet är ju redan sedan tidigare 6 månader, så vad är konkret era skärpningar som ni presenterar här idag?
Dels vill vi att utredaren tittar även på den gränsen, men också tittar på anknytningskriteriet. Det vill säga, idag så kan man stoppa en utvisning för att en person har en stark anknytning till Sverige. Vi vill titta på hur man kan förändra det för att fler utvisningar ska bli aktuella. Vi vill också se till att åklagaren yrkar på utvisning i alla de fall där det faktiskt kan bli aktuellt.
Ni nämnde till exempel också fler förvarsplatser. Hur många fler kan det vara?
Ja, vi kommer ju att se till att vi har 1000 förvarsplatser, vilket innebär nästan till en fördubbling jämfört med idag. Och det här är ju ett led i att stärka regeringens arbete med att se till att utvisningar faktiskt också verkställs. Vi har ett alldeles för stort problem med människor som avviker innan deras utvisning kan verkställas. Och då är förvar ett viktigt verktyg.
Och vad säger du? Är det här en regering som nu då tar i med hårdhandskarna?
Det säger jag absolut. Det är stötande när utlänningar begår brott i Sverige, i synnerhet allvarlig upprepad brottslighet, men ändå får stanna kvar. Alla som lever i Sverige, oavsett om man är svensk eller utlänning, ska följa svenska lagar och regler. Men man måste vara medveten om att om man kommer från ett annat land, ja, då kan det också få konsekvensen att man får lämna.
Du tog också upp det här med skyldigheten att utvisning tas upp i domstol om det finns ett utvisningsgrundande straffvärde. Vem ska se till att det följs och vad händer ifall man inte tar upp det i domstolen?
Det finns ju ett antal skyldigheter redan idag från åklagare i samband med att man för talan, och det här är då ytterligare en sådan som ska tillkomma. Och jag tycker att det är mycket rimligt att man i varje fall där det kan aktualiseras också yrkar på utvisning, och så får naturligtvis domstolen ta ställning till om det ska bli fallet eller inte.
Ja, vi såg där på tavlan bakom att han heter Ingemar Kihlström, kristdemokraten.
Ja, Ingrid, ordning på torpet. Vi är ju jätteförtjusta i MMS, det vet ni. Hon har sagt en del lite konstiga saker om den här könsbytarlagen på sistone som vi inte gillar. Men hon kanske är till detta nöd och tvungen, som det heter då, som moderat. Och ingen människa är ju perfekt. Hon kanske tror på det på riktigt, jag vet inte. Men i den här rollen som migrationsminister och jurist, hon är utbildad jurist, ska ni veta. Där är hon perfekt.
Ja, mycket, mycket bra. Och man ser, hon är så bestämd. Det är inte bara liksom fluff, fluff och lullull som det var med Morgan Johansson och det gänget. Liksom, utan hon menar detta. Och där tycker jag också, det heter ju faktiskt utlänningslagen. Men det har ju varit så förbjudet att säga ordet utlänning. Men hon gör det konsekvent när det gäller just utvisningar och liksom kriminella. Mycket, mycket bra. Jag tror på henne. Jag tror att hon kommer att göra stor nytta.
Hon måste göra det. Jag får säga, give me hope, Joanna. Jag tror folk börjar misströsta. Och just det här att allting mal så långsamt. Och nu ska det här också utredas. Men jag tänker att det är en ensam utredare. Och det borde inte ta jättelång tid att titta på de här bitarna. Det är bara förhoppningsvis inte en sån här utredning som tar 2 år att göra.
Utan nej, hon sa att han har fått 1 år på sig, men det kan ju hända att han blir klar tidigare.
Ja, låt oss hoppas det. Alla klutar måste slås till nu, och det för ju oss osökt över på vårt huvudblock förrädarna, som liksom innefattar också det här med den skenande, systemhotande kriminaliteten. Det hade varit väldigt allvarligt att upptäcka sådana här läckor inom poliskåren i vilket läge som helst. Men när Sverige dessutom befinner sig i en situation som jag kan inte liksom likna det vid någonting annat än liksom El Salvador innan Bukele eller Sicilien under maffian. Alltså det är någonstans där vi är.
Ja, och man får väl säga det också, Maria, att det är hemskt att det händer just när vi befinner oss här. Men jag tror att det är också anledningen till att vi befinner oss i den situationen vi gör. För det här har naturligtvis pågått länge. Och just det här att det har tagit, att det har haft så otroligt låg uppklarningsprocent på de här gängskjutningarna. Det beror ju, tror jag, på att de har fått information inifrån polisen. Och innan vi går in på jordgubben och vad det nu är vi ska prata om, kan vi visa en bild som satt i Stockholms tunnelbana för 15-20 år sedan. För att jag minns det, för att jag jobbade på Aftonbladet då som reporter. Det måste ha varit en sommar där. Och ni ser den här nu i bild, och då är det en bild på en afrikansk kvinna, och så står det: vill du bli polis? Vi söker framför allt dig som är tjej och dig som har annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk. Och jag vet att jag, när jag kom till jobbet, så sa jag: alltså, har ni sett den här reklamen i tunnelbanan? Det är ju inte klokt, är de helt galna? Varför ska polisen tvunget anställa kvinnor och folk som har annan bakgrund än svensk? Det finns väl en anledning till att man tidigare har tyckt att nej, rejäla, stadiga svenska karlar, det är de vi vill ha som poliser. Därför att man har förstått att det är de som klarar jobbet bäst. Och jag kom i sånt bråk med Erik Nise, som då var reporter på Aftonbladet. Senare gick vidare till att bli talskrivare åt Stefan Löfven. Och nu är han socialdemokratisk kommunalråd i Borlänge, där han kommer ifrån ursprungligen också. Och han var helt: åh, är du inte klok med det du säger? Det är klart det är jätteviktigt. Minoriteter måste vara representerade. För övrigt så har min tjej just börjat på polishögskolan. Eller om hon skulle söka, jag vet inte. Och jag minns detta för att jag, alltså det var en sån, det var ju långt innan jag hade fattat SD och hela, alltså jag var ju inne och fattade småsaker, men jag var ju inte alls så vaken som jag är nu. Men jag förstod direkt att detta är ju helt tokigt. Varför? Polisen är väl ingen, vad heter det, ett integrationsprojekt. Det handlar ju om att skydda oss laglydiga medborgare från våldsamma, livsfarliga kriminella.
Och det är ju så att det är ju det här de har såna enorma problem med i USA nu, det här DEA, Diversity, Equity and Inclusion, att det ska pressas in i precis alla sammanhang, det här som de kallar equity, som är liksom jämlikhet, tror jag man kan översätta det som, eller jämställdhet eller,
alltså, nej, men det är ju egentligen equality. Jag tror equity är ett påhittat ord, för det betyder egentligen, alltså det betyder att det ska bli ett jämlikt utfall, inte att alla ska ha samma möjligheter.
Exakt, det var dit jag skulle komma. Man har ju sedan länge haft det här med någon slags kvoteringssystem sedan länge vad det gäller svarta och så här. Men hur som helst, hela den grejen har spårat ut totalt, och min poäng är att det gör alltid det när man börjar blanda in andra kriterier än rent meritokratiska kriterier. Det spårar alltid ur då, och det är alltid det en dålig idé varenda gång man har försökt det i något sammanhang att anställa folk eller rekrytera på annan basis än bara just meriter, så går det åt pipan till musik.
Ja, och jag menar, varför gick de ut och liksom, vi vill ha in, ja, så fick de en massa som sökte då. Och så visade det sig att de klarade ju inte kraven. Så man har ju omgång efter omgång efter omgång sänkt kraven. IQ-nivån har sänkts. Språkkunskaperna, historiekunskap, och då det rent muskulära. Alltså om du är stark nog för att klara jobbet. Det har sänkts och sänkts och sänkts och sänkts. Och då hamnar vi i den situationen där den senaste uppdateringen i DN, då den tredje stora artikeln i deras serie Polisläkarna, då står det så här: pluggade till polis, hade kärleksrelation med jagade gängledaren. En kvinna planterades på polishögskolan av gängkriminella. En annan student hade en kärleksrelation med gängledaren Ismail Abdo, jordgubben. Detta enligt polisen. Kvinnorna tvingades sluta av säkerhetsskäl, kan DN avslöja. Då hade de redan utbildats i polisens arbetsmetoder.
Och åtminstone en av dem, om jag förstod det rätt, har sedermera fått jobb på en annan myndighet. Detta är ytterligare ett exempel på en kvinna som har fått jobb på en annan myndighet där man hanterar sekretessbelagd information. Det här är två varianter på det här temat. Dels är det då hon, jordgubbens älskarinna, var väl en etnisk svenska, tolkar jag det som. Ja, jag uppfattar det så. Jag kan ha fel, men det är lite så jag läser texten. Men sen det andra exemplet är ju en sån här klankvinna som släkten har tvingat eller hotat eller mutat till att ta värvning.
Bestämt, ja, precis, att hon ska bli polis.
Fattar ni alltså? Katastrofen är helt komplett.
Och då är det ju många som nu som har slagit larm om det här, att ja, är det just det här med polisbristen som har gjort, det är inte bara omsorg, vi måste ha kvinnor, vi måste ha araber och så, utan det är helt enkelt bristen på poliser. Och ni kommer ihåg, för några år sedan så var det ju 5000 fler, nej 10000 fler poliser, alla bjöd över varandra, vi måste ha fler poliser, fler poliser, fler poliser. Och då har man liksom då har man sett kraven ännu mer och bara tagit in kreti och pleti, och då har det blivit så här illa.
Ja, vi kan ju till exempel läsa då i Aftonbladet: polisernas frustration när larmat om problemen i flera år. Larmen om poliser som läcker och umgås med kriminella är inte nya. Flera poliser Aftonbladet talat med säger att de har försökt lyfta problemen i flera år, men ingenting händer. Man är i så extremt stort behov av poliser, man bara viftar bort det, säger en av poliserna. Och det här är verkligen en deprimerande text. En polis säger: jag är så sjukt trött på att kriga mot min egen myndighet, att ingen gör något utan bara viftar bort problemet. Och sen är han inne på då just att högre chefer är inte särskilt behjälpliga vad det gäller det här. Och nu ska vi lyssna på ett klipp med en sociolog som heter Maria Wallin, som har jobbat för polisen bland annat i ganska många år och har god insyn. Och hon säger exakt det. De ute på fältet, de vet exakt vad som pågår. De vet allt om det här med klaner, och alla de har vetat det länge och har försökt larma om det. Men det skiter de högre cheferna i. Därför att de är så långt borta från allt det här. Så att initialt var det liksom problem. Hon hade själv problem att få folk att tro på de fynden hon gjorde i sin forskning. Och ingen trodde heller på.
Ska jag säga att hon är då sociolog och samhällsanalytiker. Hon är inte socionom, så hon jobbar inte med människor ute på socialhögskolan, utan hon studerar olika mönster. Så hon var ju anställd just för att analysera situationen för polisen Göteborg. Och hon kämpade och kämpade och kämpade, och till sist så bara kände hon, nej, jag orkar inte mer. Och så började hon jobba för kommunen, och där var det ju typ ännu värre, för där bryr de sig inte om någonting, och det var ju bara rasism när hon kom och sa att vi har enorma problem med gäng- och klankriminalitet. Nej, men nu går det ju bättre. Titta, nu är det lite bättre där i Biskopsgården. De vet ingenting. Vi lyssnar på Maria Wallin.
Ja, det gör vi. Hon pratar med Adam Schweiman, ska vi säga, i hans podd.
Ja, GPs ledarskribent.
Det fanns ju människor som inte trodde på att heder, och det är fortfarande motstånd mot hedersrelaterat våld, att det existerar. Men då var det verkligen, det var väldigt, väldigt svårt att få igenom och få människor att förstå att det finns olika samhällssystem och de här kolliderar. Och...
Men vad menar du att man...
Det var ju politiskt känsligt.
Okej, politiskt känsligt, men för att... Var man oförmögen att förstå att människor som kommer från andra samhällen också kommer att ta med sig de samhällssystemen?
Ja, absolut. Det ville man inte, för det fick inte förekomma att det på något sätt insinuerades.
Att människor är olika, att samhällen och kulturer
är olika.
Nej, men
att det skulle kunna vara negativt med massinvandring.
Okay.
Det fick inte påtalas, för att man har ju varit väldigt rädd hela tiden för rasistiska strömningar, för att SD ska komma till makten och så.
Just det.
Det har man varit mer rädd för än den organiserade brottsligheten, vilket man kan fundera lite över ibland.
Och upplever du att det var så under hela den här tiden på polisen? Du var där 07-14, var det så? Mm.
Ja, alltså det tog ju kanske 3-4-5 år ungefär innan man accepterade och tog till sig, och verkligen, alltså hela vägen upp från botten till ledning. Men då ska man ju också veta att, nu pratar jag generella termer, det fanns också chefer inom polisen som var väldigt klara och tydliga med att det här ska vi jobba mot, för annars hade man ju stoppat mitt arbete. Så att det fanns både och, om man säger så, men bromsklossarna var kanske lite fler. Och det som hände var väl också att 2000, kanske då efter 4-5 år, så förstod personer att det här handlar inte om lite pojksträck, eller liksom, vi har alltid haft pojkar som går i gäng och som ställer till kriminalitet och så. Men efter några år så förstod man hur strukturerat detta var. Det var svårt liksom att bortse från det.
Du talar fortfarande om polisen nu och hur man såg på det där.
Ja. Men det tog mycket, mycket längre tid när det gäller det släktbaserade.
Klaner och släkter.
Det släktbaserade kriminella systemet vi har här i Göteborg. Utan där var det som att det var nästan så jag öppet blev anklagad för att ha något personligt emot den gruppen eller så.
Alltså personer som lever tajt i
ja, eller den kriminella. Nej, okay. inte det, utan den kriminella, den släktbaserade kriminella gruppen, att jag skulle ha något personligt mot dem, eller att det var därför jag hela tiden
återkom
till det här, tills man då 2017, det alltså tog 10 år innan man verkligen satte igång ett allvarligt arbete. Men då ska man ju veta, det var inom organisationen, men alltså tjänstemän ute i områdena, de var ju, yttre personal var ju medvetna om problematiken. Och det var här också som är ett problem inom organisationerna, att de som jobbar ute nära problematiken, som ser det varje dag, de är väldigt överens om läget, oavsett organisation. Oavsett vad de är anställda. Däremot, ju längre man är från problematiken på gatunivå eller på gatan ute, desto lättare är det att förneka det eller bortse från det, förminska det, alltså hoppa över det bara.
Huvudet i sanden. Det viktiga är ju att inte SD får något inflytande. Mm. Det här är så, det är så beklämmande, Ingrid. Man får nästan panik när man hör henne säga det, liksom, att folk var så totalt blockerade från att kunna prata om problem. Vi minns ju hur det var och hur, vad som hände då 2010 när SD kom in. Det utlöste någon slags psykos, och du och jag är ju tillräckligt gamla för att komma ihåg hur det var innan, hur det var på 00-talet. Då var samtalet mycket, mycket mer öppet. Men sen kommer SD in i riksdagen, och då är det precis som att alla möjliga människor drabbas av någon slags mental sjukdom som bara går ut på att det enda viktiga är att de inte ska få någon makt och inflytande. Det spelar ingen roll vad som händer i verkligheten. Det spelar ingen roll vilka bevis folk lägger fram. Det är det enda viktiga.
Och hon säger det, att de var så rädda för att rasismen skulle breda ut sig, att de var mer rädda för det än för kriminaliteten. Men det har säkert funnits människor ute med olika positioner som har verkligen trott på detta. Men jag ser ju här att sossarna såg ganska direkt att Sverigedemokraterna skulle bli deras största hot. Eftersom de är i mångt och mycket, i alla fall, inte i allt, men gammaldags sossar. De vill ha ordning och reda. Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Vi vill inte ha den här kriminaliteten. Och de hade ju då redan sålt sig till Muslimska brödraskapet. De hade ju redan sålt sig till muslimerna. Och deras enda möjlighet då, och det blev ju att fortsätta ta in så många som möjligt. Och Fredrik Reinfeldt hjälpte dem på traven. Mm. Så att jag tror att de har, många av dem i toppen i alla fall, de har helt enkelt struntat i vad de har gjort mot Sverige och svenska folket. De har skitit högaktningsfullt i det. Det enda viktiga är att vi får sitta kvar vid köttgrytorna. Hur det går med Sverige, hur det går med svenskarna, det skiter vi fullständigt i.
Hon säger ju det, Maria Wallin, innan vi kommer in i vårt klipp då, att det som ett väldigt stort problem väldigt länge var att många bara la ett svenskt raster på allting. Mm. En svensk liksom förklaringsmodell och tolkning att allting som hände var, man kunde inte alls frigöra sig från att liksom, vi är ganska speciella, vår kultur är speciell. Det är inte så att alla i hela världen ser saker som vi gör. Det är inte så att man förvandlas till Nisse Nilsson bara för att man sätter sin fot på svensk mark. Så, och hon hade ett intressant resonemang om det också, det visste vi ju, men det är ju väldigt... Ja, vad ska man säga? Det är ändå slående att höra en sån person som henne säga det. Hon pratar om det här med hederskultur då, att det var ju många som inte ens ville erkänna att det existerade. Och det var ju först väldigt nyligen som det har kommit att bli ett accepterat begrepp i Sverige, vilket ju är helt sjukt.
Vi minns ju alla chocken när Fadime dödades av sin pappa, men att Mona Sahlin sen gick ut och sa att nej, 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 det hade inget med heder att göra, nej, 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 det är med svenska mänsklor också och så. Men får jag bara nämna kort att Oisin Cantwell har skrivit en intressant kolumn idag som har rubriken "Politikerna har ett ansvar för polisläckorna", och det tycker jag är ett ord i rättan tid. Det går inte bara att skylla på polismyndigheten. Dels är det han som tar upp det här med att det var Att man bjöd över varandra. Vi skulle ha, då Liberalerna krävde 2500 poliser och 5000 beredskapspoliser. Moderaterna kontrade med 5000 poliser. Sverigedemokraterna synade och höjde, och Socialdemokraterna stängde aktionen med 10 000 nya polisanställda. Och då konstaterar han ju då att så gick det som det gick. Begåvningskrav sänktes i ett par omgångar för att få fler aspiranter. Snabbspår infördes. Kom, bli polis. Vem som helst begriper att exempelvis studier på distans Det visste jag inte ens att det fanns. Men allt vad det innebär av utebliven social kontroll innebär en ökad risk. Praktiskt och neutralt nog går det att fördela skulden för svängdörrarna på polishögskolan. Lika mellan den förra och den nuvarande regeringen. Det vore klädsamt om politikerna erkände sitt ansvar. Men det finns ingen anledning till optimism på den punkten. Det är inte riktigt. Jag har viss optimism för att den här regeringen har ju faktiskt sagt, MMS har ju sagt att Sverigedemokraterna har haft rätt. Kristersson är nog inte så pigg på att erkänna att han har gjort något fel någon gång. Men och det är viktigt i alla fall att den här diskussionen kommer upp. Det är inte bara polisens fel, det är politikerna som har styrt detta. Det är de som har tillsatt olika polischefer som har fått instruktioner om att de ska satsa på ditt och datt men inte på det verkligt farliga.
Mm. Ja, och här har vi ju inte minst allas vår Dan Eliasson i bakgrunden som ställer till så mycket elände på så många myndigheter, framförallt polismyndigheten som liksom skövlades. Och han är, det är ju en klockren politisk tillsättning, han är ju sosse med partibok och har därmed kunnat gå som myndighetschef från myndighet till myndighet som chef helt utan att kunna någonting eller ha någon högre begåvning eller vad vi kan begripa, utbildning eller någonting annat. Men du, jag vill gärna ta upp det här med att alla blev så himla arga på den nya rikspolischefen Petra Lund, därför att hon dristade sig att yttra de förbjudna orden. Vi har varit naiva, och du är väldigt förtjust i Petra Lund. Du tror att hon kommer att bli mycket bra rikspolischef. Hon har inte suttit så himla länge. Hon är ju toppjurist. Det är ju inget ovanligt att rikspolischefer är det, att de inte är poliser. Men nu var det ju då när det här DNs granskning briserade, då begick hon faktiskt en ganska stor fadäs. Och det lär hon inte göra om, för hon blev nog varse att det var lite fel ordval. Vi kan läsa i DN då, rikspolischefen om polisläckorna: vi har varit naiva. Petra Lund reagerar starkt på det som framkommer i DNs granskning. Jag förstår verkligen att allmänheten blir upprörd, säger rikspolischefen. Hon säger också att det funnits en farlig naivitet inom rättsväsendet. Och boom, sa det, så exploderade Twitter i indignation över vilken dum tant Petra Lund är.
Precis, och jag var lite förbluffad över det, så jag skrev till dig här i våra meddelanden, så skrev jag så här: jag fattar inte riktigt, varför är alla så upprörda över Petra Lund? För att, och som du sa till mig sen, att Ingrid, du är så rationell när du tänker, du kollar upp henne, okej, hon har gjort supermega karriär samtidigt som hon har fött och uppfostrat 4 barn, varav det ena, det förstfödda, är väldigt svårt handikappad. Hon är uppenbarligen inte tillsatt för att hon är kvinna, utan för att hon är kompetent. Hon har ju gjort superkarriär samtidigt som hon har uppfostrat 4 barn och hållit ihop med sin man. Det tycker jag är imponerande. Och det som också gjorde att jag bestämde mig för att jag tror på henne, det är att Gunnar Strömmer väntade och väntade och väntade. När ska han kicka Anders Thornberg? När ska han... För han ville ha henne, och kom ihåg, hon hade varit riksåklagare och fått en reträttpost, en skön reträttpost de sista åren fram till pension som hovrättspresident och Svea hovrätt. Jag menar inte att hon inte skulle göra någonting där, men det är inte att vara i hetluften, och då ska man utbilda nya domare och sådär. Så det var ändå en reträttpost. Och Strömmer vill så gärna ha henne, så att hon har bara varit där i 2 månader eller någonting, och han bara är på henne och på henne och på henne hela tiden. Snälla Peter, du måste ta detta. Om han, som jag också tror på, som en bra person som vill göra gott för Sverige, om han är så övertygad att hon är rätt, så är hon rätt för mig tills motsatsen är bevisad. Och det att hon säger det töntiga ordet, vi har varit naiva, det får inte mig att bara, nej, nu ska vi inte ha den kärringen, hon är en dum tant som inte vet någonting. Men då sa du till mig, Ingrid, du tänker, du tar fakta, men det är inte fakta det gäller, utan det är
känslor. Det här handlar bara om känslor, och som jag sa, Petra Lund borde ha vetat att hon inte ska använda ordet naiv, för det är som en Bowie-kniv rakt in i hjärtat, det bultande hjärtat på svenska folket, som ju minns när Stefan Löfven, efter att ha släppt in hundratusentals galningar från när och fjärran, ställer upp i någon intervju med Anders Holmberg, var det väl, och ingen ursäkt, ingenting att nu får vi backa det här vi har gjort eller någonting, utan han säger bara, vi har varit naiva. Ups, liksom. Och det är någonting som svenskarna inte glömmer, aldrig kommer att glömma, och förknippar med ovilja att ta ansvar, och därför borde hon inte ha använt det ordet. Och det handlar heller inte om Petra Lunds kompetens. Jag tror som du att hon är en mycket kompetent person, absolut. Och jag tycker definitivt att vi ska ge henne en chans, men det handlar om optik, som man säger, om hur saker ser ut. Jag ser massor med människor på Twitter som förtvivlat liksom skriver att det borde ha varit Peter Springare borde bli rikspolischef. Jag tycker Peter Springare är fantastisk och jättebra på alla sätt, men jag är inte säker på att han hade varit lämpad för det. Ni vet, lika lite som Hanif Bali hade varit lämpad för att bli partiledare i Moderaterna. Det är, folk har olika kompetenser liksom. Men det här är optik. Folk vill ha en stor stark karl av Mats Löfving typ. De vill inte ha en torr liten tant som Petra, och det har ingenting med hennes kompetens att göra, utan det har med arketyper att göra. Och Mats Löfving och även Springare, de är den här den ensamme hjälten-typen som i filmer spelas av typ Mel Gibson, Liam Neeson, Sylvester Stallone och liknande. Det finns en anledning till att den arketypen är så gångbar i filmsammanhang, och det finns tusentals sådana filmer med den ensamme hjälten som kommer in, rensar upp. Ja. Håller refs, liksom. Han skiter kanske, han kanske går runt regler och sånt liksom. Och jag tror att det är i liksom allra djupast sett i folks undermedvetna, så handlar det om att längtan efter en pappa helt enkelt, som kommer in och pekar med hela handen och säger att nu räcker det. Nu är det bra.
Ja, precis. Du har helt rätt. Jag tycker det var en väldigt intressant spaning. Och det är ju så att när det händer hemska saker, och den här polisläckeartikeln är verkligen en sån hemsk sak som har liksom bara som en sån skärmsmäll rakt i plytet liksom. Ja. Det är då man vill ha den här ensamma hjälten. Det är då Mel Gibson ska stå där och peka med hela handen och tala om vad det ska vara. Men när känslorna har lagt sig lite, så tror jag hoppas att de flesta av er som lyssnar på detta tänker att ja, okej, hon har varit rikspolischef i 6 månader. Faktum är att det redan har börjat hända saker. Vi ska sätta ett klipp med henne alldeles strax. Och tänk nu så här, att den här ensamme hjälten, han kan ju framstå som men sen så kan allting visa sig bara falla ihop som en soufflé liksom, bara. Och sen är det ingenting. Det visade sig, han var jättebra på att stå och säga saker, men det hände aldrig någonting. Och jag tror att den här lilla torra tanten faktiskt kommer att se till att det händer saker.
Alltså kom ihåg att när man väl fick fast Al Capone, så var det inte för hundratals mord och smuggling och liknande, utan för skattebrott. Ja. Det känns inte lika sexigt, men det var det de satte dit honom på.
Och det är trots allt det viktiga, att det händer någonting, inte att det blir så effektfullt om liksom en shootout i Vilda Västern-stil.
Men nu ska vi då upprätta Petra ännu lite till och se ett klipp när hon faktiskt säger bra saker då.
Det gör vi.
Men vi har ju sett det här har brett ut sig under ett antal år. Och det har tagit tid innan vi har hittat arbetsmetoder, innan vi har fått rätt verktyg och så vidare. Nu så är det ju ändå så att i alla fall polismyndigheten har faktiskt haft flyttat fram positionerna, haft en hel del framgångar. när det gäller de gängkriminella. Vi har lyckats förhindra väldigt många brott, skulle jag vilja säga. Allvarliga våldsbrott. Jag kan säga att bara i år så har vi förhindrat över 40 stycken. Och framför allt så har vi en helt annan uppklarningsprocent på de brotten som begås. För det här är, det var väldigt svåra brott att utreda. Och vi har gått från låga siffror som kanske har legat runt 15% till idag ligga, som i Stockholmsområdet, 75% i princip, och till och med Uppsala 85% och högre. Så vi har ju ändå gjort stora framgångar, och vi ser också att vi ligger nära och rätt när det gäller de här kriminella miljöerna.
Vad kan du tillföra polisen som kanske har saknats innan du tillträdde?
Ja, det är väldigt svårt att säga, men som sagt, för jag har ju en erfarenhet av brottsutredande verksamhet sedan tidigare. Och jag har också jobbat mycket med lagstiftning, bland annat hemliga tvångsmedel och annat som jag ser är helt nödvändigt. Så de delarna tror jag verkligen att jag kan bidra till att flytta fram positionerna.
Vilka konkreta förändringar kommer du att göra?
Jag fick ju tydliga uppdrag med mig när jag började som rikspolischef. Dels så var det här med att vi behöver ha fler poliser ute i lokalsamhället för att medborgarna ska känna sig trygga och för att vi ska kunna förhindra brott. Det kommer jag jobba för. Och också just utredningsverksamheten, att vi behöver vässa utredningsverksamheten. Vi är nu mycket bättre, skulle jag vilja säga, när det gäller just gängkriminaliteten. Och vi är också bra på de enkla brotten, men vi behöver jobba mer med det här mellanskiktet och också vardagsbrott, eller det kanske man ska säga slarvigt, alltså det som drabbar allmänheten, helt vanligt folk. Och då tänker jag på stölder och bedrägerier, misshandel, även sexualbrott och inte minst mäns våld mot kvinnor och annat. Vi behöver jobba på där. Vi har tagit kliv framåt och medarbetarna är väldigt dedikerade och duktiga. Men jag tänker att det där måste vi titta och se om vi kan flytta fram positionerna ytterligare. För det behöver vi.
Så tror jag att en annan grej som folk kanske liksom stör sig lite på. Det är ju Petras Kristianstads dialekt. Du vet Kristianstad, där heter man varmkorv. Hur är det nu?
Jag heter varmkorv klockan 6:30. Det är lite skarp, lite så, lite töntig ibland. Men jag tror att det kommer snart att uppfattas som väldigt charmigt med hennes Kristianstad-dialekt. För att, jag menar, de här siffrorna är faktiskt sensationella. Och det har skett under hennes tid som rikspolischef. Exakt hur hon har gått tillväga, det vet inte jag. Men uppenbarligen så har hon ställt krav på de poliser hon jobbar ihop med.
Uppgången så måste ha börjat innan hon tillträdde, Inge, tror jag.
Det kan det ha gjort, men jag har då inget minne av att Anders Thornberg på något sätt, det var väl bara yes. Men som sagt, det är någonting också för det här med, får jag bara ta upp det här att Ola Wong, han skrev för flera år sedan en jätteintressant artikel som han la ut igen nu på Twitter, annars hade jag aldrig sett den. Och så skriver han då, rubriken är "De stora svenska naivisterna från Bror Hjort till Stefan Löfven". Och det fanns ju alltså en genre inom målning, alltså konst, som heter naivism. Och ni ser på bilden här att det var en som heter Bror Hjort som gjorde den här, som ser ut som en, ja, som ett barn har tecknat den i princip. Men det var på modet det år, och han liksom drar en jätteintressant parallell med varför det alltid har varit på modet att vara naiv i Sverige. De försökte sälja den här målningen för 4 miljoner kronor, var ingen vill köpa. Så den naivistiska målningskonsten har gått ur mode. Men det här med, vad är det hos så många svenskar som gör att man tycker att det är fint att säga att man har varit naiv? Jo, han har då förklaring om att det är ju det här med att barn, vi står upp för barn, och barn är naiva, men renhjärtade. Det är det som är grejen. Och så skriver han då att han har googlat på det här med att det är väldigt mycket vanligare att man skriver vi har varit naiva än att de har varit naiva, vilket ju tyder på att många svenskar uppfattar det som fint att säga vi har varit naiva, för att då, vi var renhjärtade. Men man säger inte till någon annan fiende att du har varit naiv. Det här håller kanske på att liksom ändras. Men då hade han några siffror där på hur många som var, vi har varit naiva. Ja, vi har varit naiva, det här är då 2019, det gav 12 700 träffar. Det är mer än dubbelt så mycket som de har varit naiva. Och nu googlade jag då för att se hur är det nu 5 år senare. Nu är det alltså färre de har varit naiva. Det är bara 5 240. Men vi har varit naiva finns det 31 500 träffar på. Så att då har åtminstone varit väldigt populärt i Sverige att säga vi har varit naiva. Det var ju dumt, men vi ville väl.
Men det han konstaterade, dels är det ett sätt att slippa ansvar. Ja. Du vet, vi såg inte komma och så vidare. Och då kan man inte hjälpa. Då har man ju inget, för att jag fattar inte. Jag är lite dum. Och dels är det också ett sätt, som du säger, att framställa sig som ett barn med ett barns renhet. Och att det är för att jag är en sån fin människa. Yeah. Som detta hände. Yeah. Jag tror alla om gott. Det är ju en sån grej som folk kan säga. Jag tror alla människor om gott. Jaha, varför gör du det? Är du inte klok eller?
Alltså, motsatsen är ju inte att man går runt och tror att alla är galna mördare. Men att man har lite sund misstänksamhet. Man kastar sig inte bara om halsen på varje främling man möter.
För skulle man tro alla om gott, det vet väl de flesta som är över 5 år gamla, att alla människor är inte snälla. Alltså, men det, som sagt, det här är någonting som har lite, liksom, varit lite fint i Sverige, men förhoppningsvis så håller det på och svänga. Det blev ju inte minst Petra Lund varse att det ordet är inte riktigt gångbart längre. Så att, jag tycker vi kan kanske försöka tolka det positivt. Att,
ja. Det är det hon kommer gå till historieböckerna. Hon fick slut på vi har varit naiva bortförklaringarna i Sverige.
Ja, så kanske det blir. Nu du, min kära vän Ingrid, så är det så här att det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck. Om ni gillar det ni ser och hör så får ni hemskt gärna trycka tummen upp på YouTube. Skriva kommentarer när man nu tydligen kan göra det igen. De försvann inte efter senaste podden. Vi hoppas inte att de gör det nu heller. Och givetvis prenumerera på vår YouTube-kanal Hopp för Sverige. Och vill ni stötta oss med en slant så är vi oerhört tacksamma. All information om detta finner ni på ingridochmaria.se.
Så är det. Och då önskar vi såklart er alla en fantastiskt härlig helg och att ni får solen skiner på er och allt det där. Och så ses vi ju igen på måndag. Som Nils Poppe alltid sa, jag bevakade alltid presskonferenserna när han skulle ha sin Fredriksdals teater där. Så sa han alltid så här, ja, och då blir det premiär den 20 juni kanske. Om Gud vill och rumpan håller.
Just det, ja, det är en förutsättning. Ta hand om er där ute i Sverige och annorstädes. Vi lämnar er idag som alltid med orden Gud välsigne er.
Gud välsigne er.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Det är 151 skjutningar på 151 dagar.
Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska.
You look at what's happening last night in Sweden.